Vad skulle du göra om du var diplomat på en främmande planet och upptäckte att de skickade barn ut i kriget? Sofie vet exakt vad hon ska göra. Hon försöker stoppa dem och snart är hon på flykt. Men vem är det egentligen som vill döda henne? Förlora för att vinna ett rymdäventyr med fantasykänsla. Och författaren heter Eva Holmqvist. Dagens gäst är ordbyting.
Välkommen till ordbyting, podden som tar in i kulisserna bakom den svenska fantastiken. Jag heter Marcus Olausson och i den här podden byter ord med eldsjälar inom de olika fantastikdisciplinerna fantasy, skräck och science fiction. Lämna verkligheten för en stund och följ med i fantastikens värld. Det här är ordbyting. Ja, välkommen till ordbyting, Eva Holmqvist.
Tackar.
Du...
Kul att vara här.
Ja, det kul att ha med dig. Det är semester för din del, gissar jag.
Ja, precis. Det är andra semesterveckan, så nu börjar man varva ner ordentligt.
Ja. Där hörs min katt. Tyst, norpan. Så här ska inte ens en katt låta. Vad innebär semester för en egenutgivare?
Det innebär ganska mycket arbetande med texter och med förlag. Mm. Så semester är kanske lite överdrivet. Men det är inte så mycket arbete för brödfrödan i alla fall.
Nej. Men är det så att du känner, ja, nu är det semester, nu kan jag jobba med förlaget, eller...
Ja, delvis så är det ju naturligtvis så, för jag hinner ju med mer än vad jag kanske hinner annars. Jag jobbar ju heltid i vanliga fall.
Ja.
Och samtidigt så måste man ju se till att ha några dagar också där man är helt ledig. För att annars så, det är, jag tror det är lätt hänt att man kanske blir utbränd eller sånt där, som egenföretagare, för att man kör hela tiden för fullt.
Mm.
Och när det är mindre då på brödfröde jobbet, ja, men då kör man fullt på förlaget. Så det gäller att tänka sig lite grann för så att man faktiskt har vissa semesterdagar också där det faktiskt är ledigt och att man gör saker och ting med familj och vänner och så.
Ja, det vet jag själv hur lätt det är, för jag har trillat dit. Och vet andra som har gjort det.
Mm.
Hur kom det sig att du startade eget förlag? Var det självklart?
Nej, det var det inte, utan det kom sig egentligen av att jag gav ut en bok på ett litet förlag, en hästbok för flickor egentligen som just lärt sig läsa. Och det var ganska svårt att bli utgiven på ett litet förlag, upplevde jag, därför att du måste hela tiden vara överens med den som hade förlaget och... marknadsföraren kunde inte göra precis som du ville, du kunde inte styra liksom själva produkten, alltså själva boken, hur den blev, vilket val av papper, omslag, hela den här biten. Så det är väldigt mycket kompromisser.
Mm.
Och sen så när jag skrev kedjor, den cirkulerade på förlag ganska mycket och jag fick väldigt bra kritik för den. Jag hade en lektör som hjälpte mig med den och som var helt övertygad om att den skulle bli utgiven. Men mer och mer så blev jag varse det att just ungdomsböcker och inom science fiction är väl inte det de större förlagen tror på. De bedömer marknaden som ganska liten, vilket innebär att det är jättesvårt att komma in där igen. Och jag hade jättemånga som hade läst den i manusform som hela tiden frågade, men kommer den inte som bok snart? Den är ju underbar, jag älskar den, jag vill ju läsa den som bok liksom. Och till slut så insåg jag det med ett stort förlag så kanske inte finns någon affärsintresse eftersom det är för liten marknad och de har ganska stor overhead. Men däremot om jag ger ut den som ett litet förlag, då behöver jag inte alls ha samma ekonomiska return on investment egentligen, eftersom det bara då är jag och jag gör det främst för att läsarna ska kunna få tillgång till boken. Jag behöver liksom inte tjäna multum, jag behöver inte täcka upp alla fasta kostnader som stora förlag har. Och i samband med det så var det väldigt många jag kände som också började satsa på egenutgivning och Jag är i kontakt med ett litet förlag som heter Duodit, och bland annat som anordnade en del bokaftnar med där olika presumtiva författare var med och vi diskuterade, och då var det flera stycken som också började fundera på det här med egen utgivning. Så till slut bestämde jag mig för att ja, men med tanke på den typen av böcker jag skriver och intresset för att det finns en marknad, men en ganska liten marknad, så är det ändå värt att göra det. Så då startade jag på Ordspira förlag.
Mm.
Så det är egentligen bakgrunden till det.
Och det var 2012 tror jag.
Ja, det stämmer det. Så Kedje var ju den första boken som kom ut på det förlaget. Den har ju senare kommit ut i en ny upplaga med ett nytt omslag.
Mm.
För det första omslaget, det var många som tyckte om den, men det associerade till fel genre.
Ja.
Så att den första upplagan hade jag gjort omslag, eller jag hade inte gjort omslag själv, men fotografiet var mitt. Men det andades liksom självhjälpsbok eller någonting sånt där.
Mm. Omslag är ju ett helt kapitel för sig nästan, hur man ska locka rätt målgrupp och få läsaren att överhuvudtaget plocka upp boken och sådär.
Mm,
och med kedjor så menar du kedjor känns bara när du rör dig. Första boken,
ja,
i Diligentia.
Det blir lite långt att säga.
Ja,
ja, precis. Det stämmer det. Den tid kommer sig egentligen av, det var en sån där aforism som jag kom fram med när jag gick på gymnasiet.
Mm.
Sen när jag skrev boken så insåg jag, men det är ju det här handlar om. Så då fick jag den titeln.
Ja. Vad handlar boken om mer konkret?
Tematiskt så handlar den ju egentligen om dels det här med konflikten mellan individens behov och samhällets behov. Och var går gränsen när du ger upp för mycket av din egna behov för att alla runt omkring dig ska må bra. Och när är det liksom att du tar för mycket för din egen individs skull och inte tar tillräckligt hänsyn för dem runt omkring dig. Så det är mycket det som den första boken handlar om. Och sen så hela serien handlar mycket om just det här med hur svårt det är att förändra tankesätt. Och hur olika personer, trots att de kanske inte egentligen är motståndare, men att de tänker så annorlunda så att det blir konflikter på grund av det, med kulturkrockar som följde och så vidare. Så det är liksom temat för hela serien då. Sen så rent handlingsmässigt så handlar den ju om en grupp människor som befinner sig på ett flergenerationsrymdskepp. Och det här skeppet har varit på väg 350 år. Och på grund av diverse olika skäl så har man skurit bort historien från sig. Alltså man tittar inte på vad som hänt innan. Och ledningen för det här vill styra väldigt hårt kring vad man tycker och tänker. Vilket innebär att det har blivit ett väldigt stelt samhälle. Där folk styrs väldigt mycket vad de får och inte får göra. Och hur man tänker. Och man har i princip glömt bort att man befinner sig på ett flergenerationsrymdskepp. Och tror att skeppet är hela världen då.
Okay.
Och hela serien tar sin början när vissa ungdomar på skeppet börjar inse att ja, men det här är ju någonting som är tillverkat, det här är ju inte hela världen, det finns ju någonting mer, och blir väldigt fascinerad över den upptäckten, samtidigt som en del andra ungdomar börjar revoltera mot att de ska styra så hårt vad de får och inte får göra. Och den här revolten då sätter igång ett förändring i det här samhället där det blir ganska mycket konflikter så småningom.
Mm. Är det viktigt att berättelser har ett budskap, tycker du?
Alltså, för mig så är det viktigt att det ska finnas flera nivåer i en berättelse. Jag vill att berättelser ska vara spännande. Du ska kunna läsa dem och verkligen funka in i världen och liksom bara föras med. Samtidigt så tycker jag det är viktigt att det finns en diskussion kring vad som händer i samtiden och vad som händer i samhället och vad det innebär att vara människa. Men det är en metanivå som du egentligen, om du inte vill bry dig om det så behöver du inte bry dig om det, men att det ska finnas här som ett underliggande diskussion egentligen. Och det är väl egentligen mycket de frågor som jag själv är intresserad av som blir automatiskt teman i böckerna jag skriver. För det som man själv är engagerad i, det blir på något sätt att ja, men det är de frågorna man brottas med. Mm. Även om man brottas med dem i form av att man skriver en spännande berättelse.
Jag tror att många som inte läser science fiction och fantasy till exempel missar det här att man kan ta upp angelägna samhällsfrågor fast i en fantastisk miljö. Det är ett bra verktyg för att ta upp sådana frågor.
Ja, och jag tror egentligen att de genrerna är mycket bättre lämpade för att göra det, just därför att du kan vrida verkligheten så att du ser världen med lite förvrängda glasögon. Du speglar den i en förvrängd spegel och då kan du få syn på det på ett helt annat sätt. Annars blir du så hemmablind, alltså du ser världen så som du alltid gjort den, och har du berättelser som beskriver så som du upplever vardagen, då kommer du inte reflektera så mycket. Men i fantasy och science fiction så kan du vrida på saker och ting, och du kan förstärka och du kan liksom förändra på ett sätt som gör att det blir tydligare, och då kan du som läsare få andra aha-upplevelser, få syn på nya saker som du kanske inte ser i din vardag.
Hur ser din skrivprocess ut när du får en idé? Eller hur får du idéer och hur tar du tillvara på dem?
Alltså, idéer kommer hela tiden. Så det största problemet är att liksom kunna skriva alla idéerna. Och mycket kommer de från det man upplever, men också det man hör i form av nyheter, naturligtvis media med filmer och böcker också, men också jag gillar att lyssna på faktaprogram och liknande och läsa i faktaböcker och sånt, och där får man också idéer. Och det här blir liksom som en smältdegel med olika intryck, olika idéer som kommer från olika håll och kanter, som till slut blir en. Så jag brukar säga egentligen att det finns något stadium från det där att, ja men, det finns någonting här som jag vill skriva om, som jag kallar för idéutveckling. Det handlar liksom, okej, ja men vad är det här för någonting som jag är egentligen intresserad av? Som handlar om att samla in intryck från olika håll och kanter. Och då kanske det är så att, ja jo men, det kanske är någonting som jag vill skriva som utspelar sig en viss tid. Ja men då kanske jag läser mer om den tiden, eller någon väldigt stor del av det här kanske är tidsresa, men då kanske jag läser mycket kring hur tidsresor funkar. Eller som när jag höll på med diligens, eller innan jag började med diligensa-trilogin, så läste jag in mig på, okej, men vad krävs för att man ska överleva? Och läste bland annat avhandlingar om vad som krävs för att en rymdstation ska vara självförsörjande och sådana här grejer. Så det där håller ju på tills jag känner att jag har tillräckligt mycket för att börja jobba med det. Och det kommer sen fram, och det här med olika karaktärer, alltså vilka är huvudkaraktärerna, vad är de för personer och vad har de upplevt. Och det kan också vara så att jag skissar på, men vad har hänt innan i den här världen. Så idéutvecklingen går det liksom ganska sömlöst över i världsutveckling och karaktärsutveckling. Jag brukar säga det att innan jag börjar skriva så vill jag ha en ganska bra känsla för utgångsläget. Alltså jag behöver inte ha vad som kommer hända i hela berättelsen, men jag behöver ha en bra känsla för utgångsläget och vad är det för situation de befinner sig i, och vad är det för konflikter som är på väg, eller vad är det som har hänt som har gjort, som triggar igång hela händelseförloppet. Sen beror det lite grann på olika projekt, för att jag jobbar ofta utforskande, och då kan det mycket väl vara så att, ja men jag börjar här i den här situationen där allting börjar, och sen skriver jag bara på fram tills att jag får ett första utkast. Och jag har insett det att jag har läst så pass många böcker så att strukturen blir oftast rätt. Ja, om man nu ska säga att det finns rätt eller fel, men det blir en bra grundstruktur, även om jag kanske inte har lagt grundstrukturen medvetet. För den sitter liksom i bakhuvudet någonstans. Och sen gå tillbaka och läsa igenom alltihop, se över strukturmässigt, göra sådana justeringar, bearbeta till en nivå som jag känner att, ja men nu har jag gjort allt jag kan, och sen ta in testläsare som kan ge synpunkter, och så blir fortsatt arbete baserat på det. Men det här har jag upptäckt, det funkar inte för serie, alltså om vi tar Diligensa-trilogin till exempel, så Hoppas och fångar jag är den tredje boken i serien. Och då började jag göra på det här viset. Och insåg ungefär halvvägs in att det här håller inte riktigt. Och dels handlar det om det här med trådar, för att när man skriver som jag gör, så du skapar upp nya trådar. Och sen så fångar du dem i slutet för att knyta ihop alltihop. Och när du då skriver en serie så startar upp ganska många trådar. Och i första boken så startar upp ganska många trådar. Och i andra boken ännu fler trådar. I och för sig vissa slös naturligtvis, men det var ändå så att det blev en ganska stor massa. Och sen för tredje boken, när jag skulle börja skriva den, så insåg jag att det som liksom var lite grann tanken med den boken, att det inte skulle hålla, för det skulle inte bli ett slut som stämde med själva grundtanken med trilogin.
Mm.
Så jag behövde göra ett omtänk där. Och det innebär att jag införde ett nytt rymdskepp som kommer dit, ett nytt tredje generations rymdskepp, men som har en helt annan bakgrund och också en helt annan samhällsstruktur ombord. Men det innebär att då hade jag ju över 1000 presumtiva personer till som kunde påverka handlingsutgången, vilket innebär att i början av den boken så utökade jag ju ännu fler trådar egentligen. Och då var det inte helt lätt att få ihop alltihop det här, för att få en trilogi så vill man ju att den ska landa på ett sätt som är sant för karaktärerna, och med tanke på att de här trilogin är skriven som en pussel lite grann med olika perspektiv, så det är ganska många perspektiv som är inblandade, och då måste jag ju välja vilka som då jag verkligen behövde få landa på ett tillfredsställande ställe då.
Mm.
Så den boken, så halvvägs in fick jag liksom, ja, rita upp strukturen för vad som hade hänt innan och börja skissa på, okej, men vart kan jag gå vidare och också gå tillbaka och skriva om. Och det där fick jag göra några gånger, just därför att få ihop hela trilogin var ett så pass mycket större arbete. En bok så håller jag det antagligen ganska mycket i huvudet, vilket innebär att jag får ihop det på ett bra sätt ändå, men för en trilogi så funkar det inte det. Så nu när jag skrev trilogin, slutet för Gallus-trilogin, så gjorde jag faktiskt så att jag gjorde en ganska lätt synopsis över den, där jag gick in för i varje kapitel så är det uppdelat i tre perspektiv då. För varje sån perspektiv, varje kapitel, så gjorde jag liksom 2 till 4 meningar kring ungefär vad jag tänkte skulle hända. Och gick igenom det ett antal gånger och tog också in andra som fick ge synpunkter på det innan jag började skriva. Och då blev det inte alls lika stora omarbetningar som det blev på Hoppa.
Nej.
Så det funkade bättre just när det liksom var i slutändan. Så att lite beroende på projekt så behöver jag anpassa arbetssättet lite grann, har jag insett.
Och det kanske handlar om hur man vill använda sin tid. Man inte jobbar professionellt som författare på det sättet, som man kör det heltid. Då är de här timmarna vi får över ganska viktiga.
Samtidigt så får jag vara, för jag kan inte skriva för mycket planering innan, för då dels så blir jag uttråkad.
Ja.
Och dels så tappar jag flowet lite grann. Ja, och det kanske är svårt, men jag är ganska analytisk till mig när jag sätter den arbetssättet.
Mm.
Så kan jag vara väldigt analytisk. Om jag då analyserar för mycket innan, så tappar jag själen i det hela. Så jag har ett antal projekt som är liksom skrotade just därför att jag gick in för tidigt och började analysera vad som skulle hända. Så jag kan inte analysera alla detaljerna, utan jag måste på något sätt skriva det där spontant, för då kommer det undermedvetna in och då blir det en helt annan själ i det hela. Och så kan jag ta mitt analytiska sinne i efterhand i samband med redigeringen och se liksom, okej, men vad blev det här nu? Vad är det jag behöver förstärka? Vad är det jag behöver minska? Och vad är det jag kan behöva justera för att tydliggöra och så.
Mm. Jag såg förlagets slogan är fantasi för nyfikna.
Mm.
Det kanske är så även när du skriver då, att det är nyfikenheten som driver dig vidare och upptäcker berättelsen.
Precis, det är ju lite grann så. Jag är nog som person väldigt nyfiken och vill ta reda på hur saker och ting är och vad som händer och så.
Du jobbar ju till vardags med att kvalitetssäkra IT-system.
Ja.
Och har även gett ut en fackbok om detta. Har du nytta av det i ditt förlagsarbete och ditt skrivande?
Jo, men det har jag ju. För att dels test handlar väldigt mycket om att fundera ut vad som kan gå åt pipan och sen försöka se till så att det går åt pipan. Det är egentligen det som test handlar om. För att utforska risker och så vidare. Och det är lite grann det du gör som författare också faktiskt. Alltså att du försöker fundera på, okej, men vad är det som kan gå fel i den här situationen? Och vad kommer hända då?
Ja.
Så den delen har jag ju definitivt nytta av. Sen i och med att jag jobbar både med test och granskning och så vidare, så har jag också jobbat väldigt mycket med att granska saker, alltså gå igenom och försöka se vad som inte fungerar ihop och vad som kan missförstås och så vidare. Och det är lite gärna det du gör sen under redigeringen också.
Mm.
Så definitivt har jag en viss nytta av det. Sen så tror jag lite gärna att jag landat inom test. Det handlar kanske om att det passar mig som person då också. Jag gillar att fundera ut hur saker och ting hänger ihop och hur det ska liksom komma att fungera i praktiken och vad som inte riktigt hänger ihop.
Har du stort kontrollbehov?
Nej, men jag gillar att spåna.
Mm.
Och mycket med test handlar inte så mycket egentligen om att kontrollera, utan det handlar om att spåna scenarier. Alltså att du har två system som hänger ihop till exempel. Ja, men nu ska jag göra någonting här. Vad händer då om vi gör det här samtidigt i det andra systemet? Liksom?
Mm.
Så det handlar väldigt mycket om att se olika scenarier kring vad som kan inträffa. Och det är väl där min styrka inom test där också. Sen finns det ju de som är mer detaljfokuserade. De kollar sak efter sak efter sak efter sak. Men det är inte riktigt min styrka.
Nej.
Den behövs den också. Men jag är mer på att se de stora och tänka efter kring hur folk agerar.
För att dra paralleller till skrivandet då, så du söker upp konflikterna i världsbygget.
Ja, lite så kan man säga. Jag kan också fundera över hur kommer folk verkligen agera i den här situationen. Och det gör du i en test också, liksom att hur kommer du använda systemet? Och här handlar det om hur kommer du att agera som karaktär när du befinner dig i den här situationen? Var det troligt att du hamnar i?
Mm.
Sen så tror jag ju väldigt mycket på det här att det finns liksom inte renodlade onda personer, utan att alla personer är hjälte i sin egen historia. Och nu kommer jag inte ihåg vem som har sagt det från början, men jag tycker det är ett rätt bra sätt att tänka här, så att varje person har sina mål och de gör saker och ting på grund av att de har skäl för att göra det. Sen kanske vi inte håller med om de skälen eller inte tycker att det är ett rimligt beteende. Till exempel när man förlorar för att vinna, så har man problem med överbefolkning och då skickar man iväg barnen ut i krig för att minska befolkningen. Och det kan vi ju tycka att det är helt föraktligt och så vidare. Men de gör det för att de anser att det är enda sättet för dem att undvika att alla dör. Så de har ju ett skäl till det, även om vi inte håller med dem skälet.
Nej.
Och så gillar jag att tänka liksom att man ser utifrån var och ens perspektiv. Och det gör man inom test också. Baserat på vilken användare du har. Tittar utifrån deras perspektiv, hur de ser saker och ting och hur de agerar och hur de tänker.
Och förlora för att vinna, den handlar om en tjej som hon kommer till en främmande planet, är det va?
Ja, det är det. Så hon jobbar egentligen som astrobiolog och har inte direkt lätt för att skapa mänskliga kontakter, om man säger som så.
Nej.
Och eftersom hennes chef inte alls tror på det här projektet, så skickar de iväg henne som diplomat. Just för att de tycker att då blir vi av med henne och vi behöver liksom inte bekymras om det. Och så har vi ändå gjort någonting. Det där kommer inte leda till någonting i alla fall. Så när hon kommer då till den här planeten, så är hon ju egentligen inte alls lämpad för att vara diplomat. Vilket är ju egentligen det hon är utskickad som. Så hon börjar ju ifrågasätta massor med kring hur de gör. Och upptäcker då att just det här jag pratade om innan, att de skickar iväg barn ut i kriget. Och hon blir väldigt upprörd över det här. Och det slutar ju med att hon får fly för sitt liv.
Mm.
För att undvika att bli dödad. Och sen handlar det ju egentligen om hennes väg från den här personen som har egentligen inga nära kontakter, till att hon skaffar sig en familj inom citationstecken. Alltså med vänskapsband och familjeband och så vidare. Och kommer ur lite grann den här bubblan. De har varit väldigt isolerade tidigare.
När du får en idé då, bestämmer du redan från början att det här ska bli en bok? Eller skriver du och ser vart det tar vägen? Eller hur väljer du ut vad som ska bli en bok?
Ja, det kan ju vara lite svårt. Jag brukar ofta känna om det är en idé som passar för en bok eller en idé som passar för en novell. För det handlar lite grann kring komplexiteten hos den och vad som krävs för att utforska frågeställningen. Sen så händer det ju att jag tar fel. Jag vet att jag började på en bok som jag kallar för Bergsbestigning för kärringen mot strömmen. Och efter mycket jobbande med den där insåg jag att den här idén är inte en bokidé, det är en novell. Så den blev slutligen en novell istället. Så det har ju hänt sådana saker. Och det är likadant det här med Ligenser. Den började ju egentligen som två noveller. Dels en novell som utspelar sig när de kommer tillbaka. Som var väldigt långt ifrån det ursprungliga då. Men den andra novellen var egentligen en scen på rymdskeppet då. Men den insåg jag ganska snart att ja, det där är en för stor historia för att vara en novell. Behöver liksom större utrymme för att uttrycka den här historien. Och utforska de frågeställningar jag var intresserad av att utforska.
Du har varit väldigt produktiv för att säga. Jag tog fram en lista här på alla dina titlar och noveller. Och det kan det vara, det ser ut att vara med noveller och romaner. Så är uppe i 20 titlar någonting. Sen du startade.
Och då är inte allting publicerat.
Nej.
Eller.
Hur blir du klar med allting? Har du ett starkt driv?
Jag har nog dels ett starkt driv. Och dels så är det ju så att mina barn är ju vuxna. Och det här är mitt största fritidsintresse. Det är inte så att jag spelar golf också. Eller gör något annat sånt där som tar väldigt mycket tid. Utan det jag lägger mest tid är ju skrivandet. Men sen så har jag ju också ett ganska starkt driv. Och jag vill bli klar med saker och ting. Och jag höll på väldigt många år, för jag har egentligen skrivit böcker ända sedan jag lärde mig skriva. Min första bok bestod i stort sett av Eva, Ros och sådär vidare. Inte så förståelig, men i alla fall. Så jag har alltid skrivit berättelser, men de blev liksom sällan klara. Det var påbörjade romanprojekt och ganska korta noveller och så vidare. Så jag tror det var runt 2003 ungefär så kom jag fram till att om jag någonsin liksom vill skriva en bok så måste jag ju se till att någonsin liksom se till att bli klar med dem. Och det var då jag skrev den här Hästar på vift och även den här Revan i tyget som jag gett ut sen i en omarbetad version som e-bok senare. Det finns också under den perioden. Men det var fortfarande ganska hackigt och många påbörjade projekt som inte blev avslutade. Men sen så fick jag nys om det här med NaNoWriMo. Och då bestämde jag mig för att jag skulle testa det här. Och då innan dess så hade jag ju gått massa skriva. Jag har gått Skapande svenska och skrivarkurser på online och sånt där vidare. Och då hade man ju trycket från den att man faktiskt skulle slutföra det hela. Men det var svårt att få det drivet på ens egna projekt. Men i det här NaNoWriMo så går det ut på att du ska skriva 50 000 ord under en månad. Och då behöver du hålla ganska hög takt. Och jag hade skrivit den här en novell som utspelar sig innan Förlora för att vinna. Tidigare, på kapitel 1. Jag var väldigt aktiv på kapitel 1 när det var nytt där. Så att jag hade en väldigt, väldigt tydlig bild av den här kvinnan Sofie då. Som hon heter. Zoe kallar ju invånarna henne för sen. Det passar bättre med deras sätt att tänka kring namn. Och jag visste vilken liksom, problemsituation hon befann sig och liksom, grunden väldigt väl. För det hade jag utvecklat inför att jag skrev novellen då. Så då valde jag att ja, men jag skriver den här liksom, efter novellen. Och så skriver jag bara på och så är målet egentligen bara att få ihop de där 50 000 orden. Och den där månaden var ganska fantastisk för att det blev ju att jag levde och upplevde den där berättelsen både liksom dagligdags och när jag skrev den. För att när man skriver varje dag så blir det som att berättelsen fortsätter i ens huvud. Så du är liksom på plats. Och jag insåg att ja, men det här sättet att skriva passar mig mycket bättre när jag inte är där, liksom, går in och har bestämt innan vad sak och ting ska hända, utan jag tillåter mig att utforska och att uppleva berättelser medan den utspelar sig egentligen, för det är lite grann så jag gör när jag skriver och försöker komma in i det flowet, så egentligen fram intuitionen och det undermedvetna.
Då vet man ju vad som har hänt och var alla befinner sig också.
Ja, precis. Så det funkade mycket bättre och sen när jag blev klar med de där 50 000 orden, men då var ju inte berättelsen klar. Utan jag fortsatte med en lite lugnare takt framåt med att få in den. Men efter det så kom jag liksom fram till att ja, om jag gör på det här viset, då funkar det mycket bättre. Så då försöker jag att skriva det, skriva regelbundet, men också det här att faktiskt flödeskriva snarare än att jag har planerat upp allting till liv och död. För det är mycket det man lär sig i många, ja, många skrivarhandböcker är ju väldigt fokuserade på det där att du ska ha koll på exakt vad som ska hända och allt sånt där. Och det funkar inte riktigt för mig, för då tappar jag intresset och då får jag de där halvfärdiga grejerna. Mm. Så egentligen efter det så har jag slutfört betydligt större andel. Nu ska jag inte säga att jag har slutfört allting jag påbörjat, för det har jag inte. Men jag har slutfört mycket större andel än vad jag gjorde innan.
Det låter som att vi fungerar ungefär likadant, för jag kan inte heller... Jag behöver någon slags struktur, så jag brukar ha en ganska grov synopsis. Bara för att veta att jag styr skutan i rätt riktning, så att säga. Men ganska mycket behöver jag upptäcka medan jag skriver. För det är det som är det roliga, att själv upptäcka vad som händer medan man skriver. Lite som att läsa, fast aktivt läsa.
Precis, det är det som är liksom driven. Ja, men det är ju så. Det är lite grann som när man berättar för någon annan också. Det är också lite grann samma sak. Att man har inte en jättedetaljerad lista, utan man berättar spontant.
Mm. Däremot under redigeringen så kan det vara bra att ha en tydligare plan när man väl är klar med berättelsen. Nu vet jag att det här hände och det här behöver jag kanske strama upp mer då, för att det ska bli en tydligare berättelse.
Jag gör oftast en synopsis efteråt. När jag liksom har skrivit första utkastet för att få syn på strukturen, då gör jag en synopsis.
Ja. Jag håller ju själv på att redigera om min debutroman nu, och jag märker, dels har jag lärt sig väldigt mycket sen dess, men just när man går in och punktmarkerar och förbättrar saker, så plötsligt blir det bara en enda stor textmassa liksom, och man tappar någonstans känslan för vad man nyss... Vad som har hänt innan i berättelsen, alldeles innan man går in och rättar till någon liten sak liksom.
Precis. Det där är ju lite lurigt. Det är lite grann därför jag gör den där synopsisen när jag är klar, för att jag behöver den i samband med redigeringen. Det är också då jag får reda på vad berättelsen egentligen handlar om, för det vet jag inte innan jag skriver.
Nej.
Jag vet en del som har, om den ska ha det här temat eller den ska ha det här temat, men för mig så, jag upptäcker temat när jag har skrivit första utkastet. Ofta så handlar det nog om vilka frågor som just då snurrar i mitt huvud.
Mm. Det är väl lite så Stephen King jobbar, har jag fattat det som också.
Mm.
Att han först sätter och skriver hela berättelsen och sen går han in och har vad det här handlar om. Så skriver han om allting.
Mm. Han ser det som att han håller på att frilägga ett skelett.
Ja.
Jag var med han uttryckte det som i den där skrivboken han har.
Berättelsearkeolog.
Mm. Det är ganska kul, för jag har ganska många olika skrivböcker, för jag tycker det är kul att se andra sätt att arbeta, och så kan man, det som känns intressant, så kan man testa lite grann och se hur det funkar för en själv. Och jag har ju både Stephen Kings bok att skriva och Elisabeth George skriver på.
Mm.
Och han är ju utforskande, men hon är väldigt mycket planerande. Det är alltså otroligt hur mycket som hon tar reda på innan och planerar och har sig. Och nu skriver hon ju deckare. Det kanske krävs där, jag vet inte. Men de är så väsensskilda i deras arbetssätt, så det är så intressant att se liksom kontrasten mellan de här två författarna.
Och hans bok att skriva, eller On Writing då. Det är väl den tunnaste bok han har skrivit. Det är lite lustigt.
Ja. Och den är ju egentligen två delar, så det är egentligen bara halva som egentligen är en skrivhandbok. Det andra är mer en biografi.
Ja, men den är bra.
Ja, det är den.
Jag såg nu att John Ivy Lindqvist kommer ut med en skrivhandbok här. Den ska jag lägga vantarna på. Nu till hösten. Och han är en av de mest framgångsrika inom svensk fantastik. Han skriver ju skräck i princip, men... Han har ändå snurrat in på något som vi nästan kan kalla fantasy på... I de senaste böckerna.
Jag har faktiskt inte läst de senaste böckerna. Jag har läst Låt den rätte komma in. Ja. Den tycker jag var väldigt bra.
Han har ju, det är tre stycken böcker nu som hänger ihop. Och det är en parallellvärld där det händer en massa konstiga saker. Liksom det är egentligen ganska mycket fantasy man tänker efter. Fast det är mer paketerat som skräck då.
Mm.
Fast det är ganska experimentell skräck.
Ja, jag får kolla in dem. Bara att läsa högen är oroväckande hög.
Den är ju det, den bara växer. Så jag funderar på att skaffa någon slags, eller snickra ihop någon slumpgenerator bara som väljer vad man ska läsa.
Mm. Ja, jag läser ju också ganska mycket parallellt. Man börjar på någonting och sen så blir man så sugen på någonting annat så man kan inte låta bli. Så alltså, växlar man lite grann mellan de olika.
Mm. Provsmaka lite här och där.
Ja, eller man läser baserat på vad känner jag för idag liksom.
Mm. Vi kom in lite grann på omslag förut. Du sa att du har bytt omslag på, var det kedjor som har bytt omslag där? Hur tänker du när det gäller omslag? Hur väljer du? Du kör mycket på illustrationer, va?
Ja, och det har nog att göra med att i många av mina världar så finns det ju lite annorlunda varelser.
Mm.
Så jag resonerar lite gärna olika på de olika och jag vet inte om jag resonerar rätt eller inte. Men när det gäller förlora för att vinna till exempel så har du de här villanerna som ser helt annorlunda ut. Du kan inte ta ett fotografi och så fånga dem eftersom de inte finns i verkligheten.
Nej.
Och omgivningen ser också annorlunda ut. Och nu har jag lärt mig en del sen dess så det hade kanske gått att ta fotografier och så justera fotografierna, för det är en del som är jätteduktiga på det. De utgår från något stockfoto som föreställer något helt annat och sen så gör de en helt ny varelse.
Mm.
Så det hade ju varit en möjlighet, men det var anledningen till att jag gick på en illustration egentligen. Det är Marcus Österström som har gjort den illustrationen.
Mm.
Sen när det gäller kedjor och dem så ja, där har du ju rymdskepp, men det är ju vanliga människor, men de är ju gjorda mer på. Det är fotografi som är manipulerat på de böckerna.
Mm.
Så det är inte en renodlad illustration. Det är Marcus Österström som har gjort dem också. Och de känner jag blev väldigt, väldigt bra. För då gjorde han först Det är inte så lätt som du tror. Och när jag såg hur bra den blev så fick han göra om kedjor till det nya omslaget då. Och sen när Hoppa kom så fick han göra den också. Sen har jag haft Andreas Raninge för flera stycken av mina omslag också. Jag gillar hans bilder, de är suggestiva och snygga, tycker jag.
Mm. Han är väldigt bra på science fiction.
Men sen så är det ju väldigt svårt det här med genres. Ja, det är definitivt. Men sen är det jättesvårt just det där med hur får man ett omslag som faktiskt andas rätt genre.
Mm.
Och det vet jag inte riktigt om jag har lyckats eller inte. Det är jättesvårt att säga. För man får också väldigt olika synpunkter kring det. Och då, om du har Diligentia-trilogin till exempel, där har du ju ett rymdskepp på bakgrunden. Men jag vet att det finns en del som har sagt att ja, men det där är ju inte ett science fiction-omslag. Medan andra säger att det är ju ett science fiction-omslag, det finns ju ett rymdskepp på det.
Mm.
Så att folk har väldigt olika uppfattningar om vad som är liksom genre-specifikt och vad de går efter.
Tänker du mycket målgrupp när du tar fram ett omslag?
Eller? Jag försöker göra det. Samtidigt är jag inte säker på att jag har lyckats alltid. Den är lite svår, men om vi tittar på Gallus-trilogin till exempel. Den riktar sig egentligen mot en yngre målgrupp. Och du har även där konstiga varelser. Jag gillar konstiga varelser.
Mm.
Med fågelmänniskor som är någon slags blandning mellan tuppar och människor. Och där hade jag ju samma problematik som annars med att det liksom inte går att fotografera någon som faktiskt ser ut så. Men samtidigt också så vill jag ju ha det så att det riktade sig mot en lägre målgrupp.
Mm.
Och om man då ska rita med varelserna så vill jag inte att de skulle vara för barn. Så därför vill jag ha mer en seriestuk. Manga var första liksom, tanken. Nu är de inte riktigt manga, men det är mer åt liksom, serietecknarstuket.
Mm.
För jag tänker att det appellerar mer mot den målgruppen och samtidigt som det inte liksom ser ut som för barnsligt, det får inte se ut som en saga liksom.
Nej. Men hur får illustratören fria händer att ta fram en bild, eller säger du jag vill så här ska det se ut? Eller hur jobbar ni?
Nej, jag försöker undvika att styra i den detaljnivån, utan jag försöker ge så mycket information om boken och vad, liksom vilka element man skulle kunna fånga upp på ett omslag. Och sen så ofta så är det så att de gör någon form av skiss. Tills vi känner att jo, men det där tror vi på. Och sen slutför de det hela. Nej, för det är ju lite grann så att jag menar, jag är inte expert på omslag. Och jag är inte illustratör. Så att om jag styr för mycket så kan det bli ett väldigt fel omslag. Det kanske blir precis så som jag har tänkt mig, men det kanske inte alls appellerar till målgrupp och så vidare. Just därför att det är inte min expertis. Så därför vill jag inte styra i så hög grad.
Nej, man kan ju inte vara expert på allt. Och det gäller väl att förstå sina svagheter kanske som egenutgivare och välja var man ska bränna sina pengar och var man ska jobba själv.
Mm. Lite så är det ju faktiskt. Men omslag är svårt. Alltså, det är jättesvårt att hitta omslag som verkligen lockar. Och det man själv tror lockar inte är säkert att det är det som lockar. Om vi tittar på den här förlora för att vinna till exempel, så den har jag fick jättebra kritik när den kom och så vidare. Men den har inte sålt jättebra. Och när jag är ute och sånt, så det är inte den boken folk lyfter upp först. Och det är antagligen så att det är ett misstag i omslag skulle jag tro. Den appellerar inte riktigt till rätt målgrupp.
Nej, kanske. Jag tycker det är vackert omslag.
Ja,
det kanske beror på var du är och säljer.
Ja, det kan göra det. Och det finns, som sagt, jag har fått många som säger att det är ett jättesnyggt omslag. Men det känns inte som att det är så säljbart.
Nej. Det för oss ju in på det här med marknadsföring då. Är det pest och pina eller är det kul? Och hur tänker du runt marknadsföring?
Alltså jag tycker ju marknadsföring är kul. Jag har ju jobbat väldigt många år inom ett konsultbolag och var där involverad ganska mycket i marknadsföringen. Däremot så det som är problemet är ju att jag jobbar heltid med ett annat jobb. Jag har inte jättemycket tid för marknadsföring. Jag kan inte åka iväg på alla mässor och marknader och så vidare. Så jag måste ju lösa marknadsföring på annorlunda sätt. Och jag kan vara med på vissa aktiviteter, men jag kan inte vara med på alla aktiviteter. Och den är ju lite trixig, allvarligt talat. För det är svårt att veta hur man ska göra för att nå ut på ett bra sätt.
Ja, och det kanske är svårt att köpa marknadsföring också i vår lilla nisch.
Ja, men det är det. Det du kan göra är ju att köpa annonsering, och det är ju inte marknadsföring egentligen. Men det kan du ju göra. Men det är ju också frågan om, men hur mycket ger det? I förhållande till vad det kostar.
Kan bränna en årslön på annonser i tunnelbanan liksom.
Ja, och det tror jag inte kommer sälja några böcker, men så är det.
Det tror inte jag heller.
Det är inte så man väljer vilka böcker man ska köpa, tror inte jag. Så som jag gör nu eller resonerar nu är att jag försöker etablera mig som författare som är aktiv inom genrerna och också aktiv och som läsare och även pratar om områden som är relaterade till de här genrerna i olika sammanhang. Så jag har ju varit med i vetenskapsfestivalen vid 2 år till exempel. Förstår, pratar jag om just att använda science fiction som verktyg för att diskutera viktiga frågor. Och nu sist pratar jag om vikten av att läsa svensk fantastik och vad den kan bjuda.
Mm.
Och det är ett sätt att nå lite bredare, alltså att kunna fånga några andra som man kanske inte stöter på. Men också att vara aktiv på Facebook och Instagram och så vidare och prata både böcker. Men som sagt, var även sådana här saker som finns intelligent liv i universum och rymdfärder och sådana här saker som jag ändå är intresserad av. Och vara med i liksom, olika sammanhang där jag har möjlighet att vara. Mm. Så att, jag är mycket med i paneler och sånt. Och vi hade småigt här i Jönköping i början av året. Så då dels anordnade vi en egen panel och dels var jag med i en större panel kring science fiction och pratade om science fiction och så vidare. Så lite grann så som jag tänker att jag lägger mest fokus på den typen av marknadsföring.
Har du något samarbete med andra författare och förlag?
Ja, jag har mycket samarbete med andra. Dels så hade vi ju när vi var nu på bokmässan Fantastikränden, så försökte vi ju samarbeta kring att synas så mycket som möjligt. Så jag var med i den här viskningen från Fantastikränd. Och nu i år kommer jag inte kunna vara med på bokmässan själv. Men då kommer mina böcker finnas där. Och jag är också med i den antologin som blir i år då.
Mm.
Men sen så jag gör kampanjer tillsammans med andra. Just nu så pågår en sommarkampanj där du kan få tag på ja, egentligen de första böckerna i serierna för kraftigt rabatterat, alltså förlora för att vinna, till exempel finns till 50% på Adlibris då. Och Ödeland som är min novellsamling, Attentaten i Gallus, och sen så finns kedjor, det känns bara när du rör det också. Så det är också ett samarbete med andra författare. Vi samarbetade också kring den här bokbutiken uppe på Fantastica och den typen av samarbeten. Men också det här med att helt enkelt bara spåna kring idéer kring, ja, men hur kan vi göra för att nå ut, och den typen av samarbeten är också ganska frekventa. Mm. Och det är ju det som är det roliga just med de här författarna inom fantastik, att vi känner ju, många av oss känner ju varandra, vi pratar, vi bollar idéer, vi träffas med lite ojämna mellanrum och har väldigt kul ihop. Och det är ju en av de grejerna som faktiskt gör att det är riktigt, riktigt kul att driva förlag inom fantastik.
Har du funderat på, det kommer ju nya format som ljudbok och så, är det något som är aktuellt eller?
Jag skulle jättegärna vilja få ut mina böcker som ljudböcker. Just av den anledningen att jag har väldigt många läsare som också frågar efter dem. Och även presumtiva läsare, det är flera stycken som, ja, de vill läsa mina böcker men de lyssnar bara på ljudböcker egentligen.
Mm.
Så jag har undersökt ett antal olika vägar men än så länge inte hittat någonting som funkar för mig som jag liksom har råd med.
Nej, det är ju en viss kostnad kopplat till det.
Ja, det är ju det.
Och det är väl frågan om man ska se som en marknadsföring då, eller om den investering man ska ta hem.
Ja, och jag kan mycket väl tänka mig att se det som en marknadsföring, men det måste ändå vara på en prisnivå som jag har råd att investera.
Ja.
Och det är väl det som är problemet. Och jag känner lite att det behöver hålla en viss kvalitetsnivå för att jag ska vara beredd att göra det. Jag hade naturligtvis gått och spela in med en ganska enkel utrustning här hemma, men jag tror inte ljudkvaliteten blir på den nivån att jag kommer vara nöjd, och då är det inte värt det, utan det är bättre att försöka få något som man känner att, jo, men det här är någonting som jag är stolt över.
Ja, det är nog bra, tror jag, så man inte släpper någonting som man inte ens står för och får dåligt rykte av till och med.
Mm, precis. Så att jag fortsätter väl undersöka olika möjligheter, så får vi se om det blir någonting.
Ja.
Men jag skulle också jättegärna vilja samarbeta med något annat förlag som satsar mer på ljudboksformatet. För jag menar, jag behöver egentligen inte ge ut mina böcker som ljudböcker just på mitt eget förlag. Jag kan mycket väl tänka mig att ge ut det på något annat förlag istället. För det är ju lite olika också vad man satsar på för något. I nuläget så är det tryckta böcker och e-böcker jag satsar på.
Har du funderat på att ge andra författare, eller är det något som bara skulle ta tid från ditt eget skrivande?
Alltså att i och med att jag jobbar heltid så innebär ju det att periodvis så kan jag inte lägga någon tid alls på förlaget.
Nej.
Och jag känner lite grann det att ska jag åta mig en annan författare verk så måste jag vara proffsig när det gäller det. Då får det inte vara i mån av tid. För det tycker inte jag är rätt mot andra. Så länge som jag liksom jobbar heltid med något annat och har den situationen att det blir lite grann i mån av tid, då kommer jag inte heller åta med något annan författare. Så det hänger ihop lite grann med det här med, jag vill ju att förlaget ska vara proffsigt. Och ger man ut andra författare utan att egentligen ha tid med dem, ja, det är inte proffsigt. Det blir liksom inte bra för vare sig dem eller för mig.
Nej. Om vi släpper loss fantasin lite grann här och funderar. Vi säger att vi gör film på en av dina böcker.
Mm, det skulle vara kul.
Vilken bok skulle du välja först i så fall? Och vem skulle du vilja se i rollerna?
Mm.
Helt oförberedd fråga här nu.
Ja, helt oförberedd. Jag skulle nog ändå välja Blodskifte.
Ja.
Den utspelar sig ändå här i Jönköping, vilket skulle vara väldigt kul med en film som utspelar sig här. Och jag tror att den skulle kunna göra sig bra som film faktiskt.
Det tror jag också är ett bra val. Jag håller på att läsa den.
Ja. Mm.
Och den kom ut 2017 tror jag. I fjol. Kan det stämma?
Ja, precis. Förra året. Ja. Mm. Så är den näst senaste boken.
Ja. Och den har vi inte pratat så mycket om än, eller vi har inte pratat om den alls. Du kan berätta lite mer vad den handlar om.
Ja, den utspelar sig som sagt var i Jönköping och är en urban fantasy. Och den handlar om Nora, vars mamma är dödssjuk. Så när hon är på väg så råkar Nora ut för en olycka tillsammans med en man som heter Robin, som är en kattskiftare. Alltså han kan skifta hand till katt. Och deras blod blandas i samband med olyckan, så då blir hon en kattskiftare också. Och Robin kommer då från ett magiskt Jönköping. Så i den här världen finns det massor med parallella världar som man kan komma igenom via olika portaler. Han har en revöppnare som gör att han kan ta sig mellan olika världar. Och han är då på jakt efter en magisk trolldryck i vår värld, när han jagas av bärsärkar från det magiska Jönköping i samband med den här olyckan då. Och när han då leta reda på Nora, för att han inser ju att hon kommer ju börja förvandlas till en katt. Jag måste ju liksom prata med henne. Så är han jagad av de här bärsärkarna. Och vill då fly, så han öppnar revan ut mot det magiska. Och då blir hon ju rädd och då triggas förvandlingen till katt. Så då kommer hon över till det magiska Jönköping. Och när hon väl är där, så i början så är hon ju mer intresserad av att försöka ta sig tillbaka. Men sen så inser hon att den här världen är hotad, där det pågår en maktkamp där någon part är ute efter att släppa in monster i staden som ska ta över. Och då väljer hon att stanna för att bekämpa det här och försöka rädda staden. Och då skaffar hon sig ju, får hon ju nya vänner, och med hjälp av dem så besegrar hon hotet, som inte är riktigt det man tror från början. Det
Nej.
är det sällan i mina böcker.
Hon programmerar något sånt där, va?
Ja, det är hon.
Vilket
Hon
de
är en...
kanske får nyttja sen. Kanske,
Precis.
ja. För det är lite science fiction-inslag också, kan jag nästan säga. En slags hybridberättelse så. Även om det är mer urban fantasy kanske,
Ja.
men
Ja, det är ju fantasy. För jag brukar säga att gränsen är när det finns magi som absolut inte kan förklaras vetenskapligt, då är det fantasy.
ja.
Sen finns det ju en del tekniska anspelningar också i den, vilket jag tycker är kul att ha med. Så att det finns sådana delar också. Men jag skulle nog benämna den urban fantasy faktiskt, för att förvandlingen från människa till katt finns det nog knappast någon vetenskaplig förklaring till.
Nej, inte än. Vi får väl se.
Ja, sen finns det annan magi också som inte heller har någon vetenskaplig förklaring. Fast det är inte säkert du har kommit så långt så att du stött på den.
Nej, det kan ju vara så att magi är vetenskap som vi inte har förstått än. Kanske går att förklara en vacker dag.
Precis. Ja, gränserna är kanske inte så där riktigt tydliga alla gånger mellan fantasy och science fiction.
Vad håller du på med för projekt nu? Eller är det hemligt?
Nej, det är inte hemligt. Jag håller på med lite olika projekt. Dels håller jag på med en urban fantasy, en ny urban fantasy-serie som håller på, utspelar sig i Jönköping. Men där Jönköping är betydligt mer förändrat än vad det är i blodskifte-boken. Och sen så har jag just påbörjat redigeringen av ett gammalt manus som har legat i byrålådan under väldigt lång tid. Det var ett manus som har redigerats ganska många gånger och som testläsare varit förtjusta i. Men också varit ute på förlag, där ett förlag till och med kom tillbaka med ganska konkreta kommentarer om förändringar. Och det var bara det att när jag väl hade gjort de förändringarna så hade förlaget slutat existera. Ja. Så den kom ganska långt, men sen har det legat massor med andra projekt i vägen som har gjort att jag inte slutfört det där. Så då har jag påbörjat den redigeringen, tänkte jag, så jag skulle liksom få klart den i ett skick som jag är nöjd med. Så kommer ju tredje delen av Gallus-trilogin här nu i höst, så den texten är ju helt klar nu. Så nu är det omslag och ja, layout och sådana här grejer som pågår. Och det fjärde grejen jag håller på med också är att blodskifte håller på att översättas till engelska.
Jaha,
Och det gör
spännande.
jag ju inte, ja, jag gör ju inte själva översättningen, men jag granskar ju översättningen.
Ja.
Och ser att den säger det som jag vill att den ska säga, att man väljer rätt ord i förhållande till andemening i boken och sådana här grejer.
Det där har jag funderat på, för engelska är ju enkelt. Det kan vi ju många av oss läsa. Men om man nu skulle slå internationellt och bli översatt till andra språk, liksom, har man ju ingen aning.
Nej.
Om texten blir
rätt. Man har ju inte det. Och det kan ju bli hur fel som helst.
Ja. Får nog ta det
där. Om man har otur. Men man får ju lita på dem som gör översättningen, liksom.
Ja.
Det är det där med kontrollbehovet.
Ja, som vi pratade om innan. Precis. Jag har ganska stort kontrollbehov här.
Ja.
Men jag har inte startat eget förlag.
Nej. Det har du inte.
Nej.
Du är ju hos Lupina nu.
Ja, precis. Jag är ju på Katoblepas här just nu.
Mm.
Och det är väl för vi pratade om det här med utbrändhet förut. Jag har insett att för en del av mig skulle kunna tänka sig att ge ut böcker själv, men då skulle jag gå in i väggen igen. Det är bättre att låta någon som har erfarenhet sköta den biten, tycker jag, för min del.
Ja, precis. Och där kommer mina erfarenheter av att vara utgiven på ett litet förlag, att det är jätteviktigt att den man blir utgiven hos, att man liksom tänker på samma sätt. Mm. Man har samma vision med boken.
Och det är jättespännande.
Och det tror jag du Pina och du har.
Ja, det har vi verkligen.
Ja, det ska bli jättekul att se hur den blir.
Vi är inte överens om allt. Det är en del kompromissande så, men det blir jäkligt bra i slutändan.
Ja,
det ska bli,
kompromissande ska det vara, för att
det annars
tänker man inte tillräckligt mycket på det om det inte blir några kompromissande. Men man behöver i alla fall ha samma målinriktning för en bok. Om man ska samarbeta.
Och viktigt är att man får släppa sitt ego, för det är ju den färdiga produkten som är viktig i det här. Att det ska bli en så bra bok som möjligt.
Precis.
Då är det inte viktigt att jag får rätt i en fråga, utan det ska bli bra.
Nej, och så är det ju alltid, oavsett om du får kommentarer från en lektör eller från en testläsare eller någonting sånt. Alltså, du måste ju titta på varje kommentar och bedöma den. Och är det så att men de har rätt, så ska man definitivt ändra. Är det så att de har en poäng, men det kanske inte är rätt lösning på problemet, då behöver man hitta rätt lösning på problemet. Och i vissa lägen så är det ju så att den där kommentaren är inte relevant, och då får man bortse från den. Men det ska ju inte vara många som är i den sistnämnda kategorin.
Nej.
Då tänker man fel. Då har man tagit för mycket ego med i det hela. Men du måste liksom tänka efter, men vad vill jag åstadkomma med den här boken? Vad är det jag försöker säga? Och så ska man inte göra en ändring som motsäger det syftet.
Nej, precis.
Så det försöker jag alltid liksom ha en klar bild av. Vad är det här för typ av bok? Vad är det jag försöker säga med den? Och det vet jag, för jag gör en novellserie nu med science fiction-noveller som är lite Star Trek-stuk över sig. Och jag hade en jättebra novellidé. Det är bara det att den novellidén stämmer inte alls med temat för den här novellserien.
Jaha.
Det skulle liksom vara som att det där hör inte alls samman med resten. Även om jag skulle kunna lägga det med samma personer och allting sånt där.
Mm.
Men tematiskt stämde inte. Så den novellidén var jag tvungen att skrota för.
Kanske får komma i ett annat sammanhang vacker dag.
Ja, den får göra det.
Nu har vi pratat på här i en timme ungefär.
Ja.
Är det någon fråga du tycker jag har missat som du skulle vilja, något du vill berätta om?
Jag vet inte, jag har inte funderat mig i den ledningen. Är det någonting du själv känner att du har missat att fråga?
Det vet jag inte om jag har missat. Jag har en liten fusklapp här och vi har...
Nej.
Vi har väl täckt det som jag har klurat ut.
Man kan väl säga som så att för mig så... läsande och skrivande är egentligen bara två olika aspekter av samma grej. Jag har alltid läst och jag har alltid skrivit. Liksom. När jag var riktigt liten så berättade jag historier för kompisarna istället för att skriva ner.
Mm.
Så att nu använder jag liksom papper och penna och fonera. Och jag tror lite grann att har man den drivkraften, att man verkligen vill liksom berätta och skapa berättelser och allting sånt, så ska man följa den. Sen är det mindre viktigt att hur man blir utgiven eller att man blir utgiven eller någonting. Men det är viktigt att man faktiskt tar tillvara den drivkraften som man har, för att det berikar livet så oerhört mycket.
Mycket bra sagt. Vi kan avsluta med de orden, tycker jag. Tack för att du kom hit. Eller kom hit. Vi befinner oss ju inte på samma plats. Tack för att du var med.
Ja, jättekul. Tack ska du ha.
Hejdå.
Hejdå.
Tack för att du har lyssnat på Ordbyting. Du hittar avsnittets länkar och fler avsnitt på www.ordbyting.se. Om du har önskemål om gäster och diskussionsämnen, hör av dig på info@ordbyting.se. Tänk på att i rymden kan ingen höra dig lyssna. Så om du gillar avsnittet, sprid det gärna i sociala medier. Tack och ha det bra.
Get Jonesy.